Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Måndag morgon, vi är igång med podden.
Måndag morgon, visa pattarna för din lokala läkare. Om du är orolig över en knöl i bröstet till exempel, för nu är det rosa bandet månad.
Bra Petter.
Då har vi fått in det. Vet du hur man undersöker ett bröst, Tom?
Ja. Då går vi vidare.
Bra.
Petter. Ja. Rosa bandet månad.
Mm.
Är det en sponsor eller är det bara goodwill?
Det är goodwill.
Goodwill.
Om man undersöker bröstet.
Mm-hmm.
Du ska ju tydligen börja med att du ska ta två fingrar.
Mm.
Och sen ska du göra små cirkelrörelser över pattarna så där. Uppifrån och ner.
Pattarna tror inte man säger.
Vad säger man?
Brösten.
Jag var där men lämnade där.
Ja,
apropå det.
Mm.
Jag ska gå och kolla upp röven. Jag tror att jag har rövcancer.
Jaha.
Jag kissar ju kopiöst mycket.
Ja.
Och det gör ont ofta.
Är det rött?
Nej, det tycker jag inte.
Jaha. Nej, det...
Ska det vara det?
Nej, jag bara tänkte, det kan ju vara verkligen en varningsklocka.
Ett signum.
Kissar blod. Det är inte bra. Det är din usp. Jag funderar
på... Om inte annat så kan jag få ett trevligt finger, Tom. Det kan man inte få förgäves. Det kostar bara 300 kronor på min vårdcentral att få fingret.
Får du välja vem som stoppar upp?
Det spelar ingen roll.
Men fan, Petter, det där kommer vi alla vara med om. Och det är ett skämt för oss nu.
Mm.
Men när vi sitter och poddar och är 40, och då är det inget vi skämtar om.
Då är den där kalla britsen ett faktum.
För då säger du så här: jag var hos kollade
The Ass Man.
Ja. Och sen så vill inte vi prata om det nu mer. Men nu är det ett härligt.
Men vi får hoppas att det
känns så omodernt
att den tekniken inte går framåt. För det kommer bli en rolig historia som vi missar. Så att när vi kommer dit när vi är 40 och så säger de så här: vi ska kolla att du har prostata. Och jag ivrigt börjar knäppa om med bältet.
Ja,
ja visst. Ja, absolut.
Det var det jag visste.
Ja, visst. Knäppa om med blöjan och bältet. Och han säger, nej, du ska spotta den här koppen. Fuck that shit, säger jag. Vi går old school.
Så här har jag alltid gjort.
Åderlåtning och fingret. Det är det jag vill ha som botemedel. Mot my ass cancer.
Ja. Men och det känns, du är ju en kameleont vad det gäller dialekter. Och nu har du varit i Djursholm i några veckor. Och det känns som att ditt språkbruk är där det en gång var. Du är ditt gamla jag igen, Petter.
Ja, okej. Och hur känner du inför det då? Eller vad menar du?
Jag gillar det.
Ja, du gör det?
Ja.
Ja, då så. Tack.
Alltså, du är mer vidrig nu.
Ja.
Det är lättare för mig att framstå som en härlig människa. Så det är nice.
Ja, visst. Men norrländska är ju tydligen den sexigaste och gulligaste dialekten.
Ja.
Enligt folket.
Ja, men jag när vi skulle ha överbordet med våra tjejer så kom det in en kommentar.
Aha.
Om att din och Alexandras dialekt.
Ja. Smältdegel av Djursholm och Pitemål.
Ja. Är fruktansvärt.
Mm. Jag likade den kommentaren.
Ja.
Det måste ju ha varit någon skåning eller någonting. Förmodligen.
Jag...
För att det går inte att ogilla norrländska.
Nej.
Och alla som inte tycker om Stockholms mål. De är ju bara...
Vänner.
Ja, exakt.
Ja.
Det var det jag ville säga.
Exakt. Bra, punkt.
Bra.
Vi klarar det.
Ja, jag tror att det är det, va?
Tack för att ni lyssnade på Tom och Petters podcast. Och varmt välkomna och hej då.
Hur i helvete står det till då? Får jag fråga dig utan att du ska bli sne?
Det är bra, det är jättebra. Jag ska berätta.
Oj, bäs. Sluta. Sluta smaska. Mm. Nej men sluta!
Nej, Petter. Det där var inte jag, det var du.
Ja. Ah.
Jag ber om ursäkt. Nej men det är toppen. Jag var på Ikea. Och det är julafton där.
Varje dag?
Ja.
Mm.
Jag blev lite förvånad.
Mm-hmm.
Alltså det är jul där.
Va?
På riktigt. Det är så mycket julpynt där nu. Jag tror till och med att jag såg granar.
Granen?
Granen var självklart.
Andreas Gran.
Han stod i kassan.
Han är förklädd så folklig. Och, ja, det är en.
Ja, nej men det bara fick mig... Det är någonting som är obehagligt med hur fort vi... Hur fort hösten bara är en transaktion. Hur fort vi säger hej då till...
Hur snabbt kapitalismens vindar känner av vad det blåser, ja.
Ja, det är ju du inga problem med, för du har ju börjat hugga ner granarna i din trädgård.
Ja.
Nej, men det är bara... Det är någonting som händer nu.
Mm.
Dels att man tappar all motivation till allting.
Mm.
PGA-vädret.
Mm.
Men hösten har ju 3 bra dagar ungefär. Där man säger, oh, fan, jag gillar ju hösten egentligen.
Mm, krispig luft, och, blått på himlen.
Och jättefina färger. Sen, ja. Sen kommer det en bris.
Mm.
Alla löv faller ner och Ikea börjar promota julafton.
Mm.
Och då känner jag så här, kan vi inte bara chilla lite? Kan vi inte bara... Alltså låta hösten få vara höst i alla fall en liten stund innan vi blickar framåt mot den vidriga vintern. Och den mest fruktansvärda helgen i våra liv. Jag pratar såklart
om julafton med min familj. Sams första julafton.
Nej, men jag gillar julen, men jag gillar inte julen innan det är jul.
Mm.
Är det konstigt?
Ja.
Blir du arg nu, Petter?
Sticker jag ut hakan för mycket?
Ja.
Kommer vi få folk emot oss? Vi har ju sagt att vi ska bli mer edgy.
Mm. Det här är fruktansvärt.
Tror du förresten att sen förra podden, när vi pratade om en supermegakändis svensk som...
Hur många räknade du ut det?
Ganska många, tror jag.
Det var flera som frågade.
Ja, jättemånga fråga.
Ja.
Men det var för att de inte orkar. Vi är så jävla lata.
Jag skrev till alla dem.
Ja, du gjorde det?
Ja.
Det är inte bra, för det kan också ta...
Va?
Ta löpeld, så att säga. Nej. Djungeltrumman slår. Du vet att internet fungerar för alla.
Man kan ta en printscreen.
Exakt.
Där står mitt namn och den personens namn.
Och vad jag har sagt.
Ja.
Bra, vi får hoppas att det händer.
Nej, men jag tänker, i podden så... Här får vi ju kanske inte riktigt säga det, tyvärr.
Mm.
Men på våra personliga Instagrams.
Ska vi säga en person vi hatar?
Ja!
Ja.
Kör.
Du först. Jag hatar...
Hitler.
Nej, men det är för...
Det är för du taskigt,
eller? Du måste ogilla en person som inte...
Har mördat massa människor.
Ja, det är så lätt då att ogilla dem.
Okej. Okay. Ja, men kör. Visa vägen.
Edvard Blom.
Du hatar honom?
Ja. Jag hatar hur alltså människor som frossar i animaliska produkter och skiter helt i djur.
Mm.
Ja, men alltså det... äter gåslever från torterade franska gäss.
Men det där är ju ett rimligt hat.
Ja, det är det.
Du vet varför du hatar honom.
Jag hatar honom.
Jag skulle vilja ha det här barnsliga roa hatet.
Ah.
Ja, det här där man bara, jag tål inte honom.
Det är jag inte... hatar så honom. Säger väl inget barn. Jag tål inte åsynen av hans fula trine.
Jo, Djursholm säger man så.
Ja, så gör man. Det är väldigt börjalstättsaktigt.
Ja, jag vet att alltså, jag är dålig på att hata. Fan, måste fundera. Jo, Ja, men det här är ju också supertråkigt. Men jag hatar Luis Suarez.
Men du kan inte ta någon internationell. Fortsätt.
Okej, okay, någon i min familj måste jag ta.
Någon
nära.
Närstående.
Jag måste såga av benet här.
Vem kan det vara? Det är så tråkigt. Det är också att på Way Out West, då blev jag ju kompis med alla människor i media som jag tidigare var lite oense med.
Mm.
Emil Persson, Daniel Paris.
Alltså, Daniel Paris?
Det har varit dålig stämning.
I många år. Men jag känner verkligen inte hat.
Nej, inte jag heller. Jag hatar inte.
Jag hatar ingen, men jag kan skratta glatt åt deras olycka. Förstår du vad jag menar? Jag kan... ja, men det är ändå härligt. Alltså så, mer...
Ass cancer for you, sir.
Ja, men när jag hatar är det ändå... på ett glatt sätt.
Mm, du sprider kärlek i allt hat.
Det finns ändå alltså, någonting positivt.
Sprid bara kärlek. Och så sprid kärlek nu när jag läser upp de här nyheterna.
Ja.
Okej. Okay. Edvard Blom utsatt för övervikthat.
Mm. Hörru. Smält en ost. Smält en ost.
Kom igen, Edvard. Shape up. Smält en ost. Jag vet en person du kanske hatar.
Berätta.
Simon i Bachelor.
Nej, men jag hatar inte honom.
Nej, men vad fan, Tom. Var lite människa. Du blir så jävla grå och tråkig i min närhet.
I det Djursholms aura. Nu är det
du blir liksom, färglös.
Nu är det röda byxor och kokain.
Säg något bara som får folk att trilla av stolen av chock.
Vi går vidare.
Okej.
Okay. Tack och hej.
Deeply closeted gay. Come join me in the closet, Peter.
Nej, men varför är du inne på hat, Petter?
Nej, jag egentligen... Jag är inte
du
hatisk. Jag hatar inte folk. Jag hade gärna velat det. Därför att det svänger ju så bra.
Men det är så enkelt också.
I YouTube-världen. Vi är ju i YouTube-världen.
Bra.
Och... Bra. I YouTube-världen så är det ju väldigt mycket drama. Och där vill jag och ska man växa så ska man skaffa sig fiender. Och alla kan inte liksom få ett uppsving av att liksom knulla med Johan Gunterberg eller någon annan kändis. Mm-hmm. Och det kommer ut. Alltså att man skapar storm. Alla kan inte fuskbygga hemma hos Jockiboi.
Nej.
Du har ju tummen mitt i handen, Tom. Du kan inte bygga. Jag kan inte ha sex.
Nej.
Vi har liksom ingen chans att komma in där riktigt. Alexander Pärleros.
Ja.
Är det många som gillar att gå på, va?
Alex Schulman är det många som gillar att gå på också.
Ja, visst.
Mm.
Men Alex Schulman kan vi inte gå på. Varför skulle vi göra det? Han skulle sänka oss i den här branschen.
Det vi kan göra är att försöka rida Paradise Hotel-vågen.
Det borde vi göra. Kapitalisera på andras jobb.
Men någon jag hatar just nu. Den senaste personen jag sa, jag hatar.
Ja.
Det var igår när jag kollade Paradise Hotel.
Vem då?
Jag sa, jag hatar Camilla.
Varför då? Camilla?
Ja. För att jag känner att hon inte är en riktig person.
Ja, men hon är inte det där inne.
Nej, men alltså, och jag hatar inte henne på riktigt.
Nej,
men den
inte.
Karaktären som hon har blivit i Paradise Hotel är så extremt styrd av Marcello att jag hatar att Camilla inte finns Hon är bara en marionettdocka.
Mm, ja, okej.
Okay. Jag hatar...
Hon är ett skal fyllt med Marcello.
Ja, men alltså att hon är... vad heter det? Handlingsförlamad. Hon kan inte ta egna beslut. Hon kan inte tänka själv.
Mm.
Jag hatar den totala... liksom... det totala tomheten i henne. Där Camilla en gång fanns, finns bara Marcello.
Mm.
Då ropar det ut: jag hatar Camilla!
Ja, men det är ju när man är, vad heter det? Motsatsen till
handlingsförlamad.
Ja, handlingsförlamad. Tack. Ja. Det har jag också otroligt svårt för. Ja, det är faktiskt ett personlighetsdrag som jag absolut hatar hos andra.
Ja, och när man själv blir det.
Mm.
Alltså när man själv börjar... jag märkte det, alltså, att jag kan bli det med Vera och Sam. Att jag ställer dumma frågor istället för bara göra.
Mm.
Ska jag göra det här? Ska jag göra det här?
Mm.
Ska jag bara, nej men gör det bara.
Ja.
Du behöver inte fråga.
Mm.
Eller vad fan håller du på med, Tom? Känner jag då.
Men du vill du ha bekräftelse då, kanske?
Nej, men det är bara för att det, på ett sätt är det som att det är Vera som har det fulla ansvaret.
Mm.
Alltså hon har makten ju. Jag kan ju inte göra så mycket mer. Så att jag är mer bara en handyman. den här händiga killen som går runt och fixar grejer.
Ja.
Jag är ju extremt dålig på det.
Den innersta cirkeln av Vera och Sam.
Ja.
Du försöker bara skydda den innersta cirkeln från att utsättas från eventuella hot.
Ja, men jag försöker bara vara en god butler.
Ja.
Och då...
Och ibland ger din dotter en kyss.
Ja, och jag är inte helt säker på mina arbetsuppgifter.
Ja.
Och då frågar jag, är det här, ska jag göra så här för er?
Ska jag bajsa med öppen dörr?
Ska jag göra så här? Ska jag lägga en kudde där?
Ja.
Du är ingen butler, Tom, sa Sam till mig.
Mm. Sen tog hon nackre på dig.
Ja, det är otroligt. Det är häftigt så här med barn.
Ja. Hur tidigt de lär sig att mobba dig?
De är så nyckfulla och... liksom,
kreativa. Mm, fulla potential.
De säger det de tänker.
Ja. De gör som de vill med sin far.
Ja. Så. Ja.
Mm.
Så långt sträcker sig mitt hat. Jag hatar karaktärer, men jag hatar inte riktiga människor just nu.
Mm. Nej, men det är väl svårt.
Men, ja. men man skulle ju kunna känna hat mot någon som har verkligen skadat en själv eller någon man älskar. Liksom, det känner jag hat till några, men inga så här kända profiler.
Mm.
Så det blir inte intressant.
Men nej, jag kan ju mer känna direkt hat. Alltså det här snabba förintande hatet mot typ Ann och Christian videoserna.
Ja.
Så,
mot de två?
Nej, de älskar.
Men Gud, Peter, starta inte beef nu. Hatar du Anna och Christian?
Jag hatar Anna och Christian.
Du var ju med i deras podd.
Ja, jag hatar dem nu.
Var det då du började hata dem på riktigt?
Det var tre hemska avsnitt. Men jag, skitsamma. Det jag hatade var ju då att ljudet blev inget bra på de här klippen. Dumt. Och att folk skrev till exempel...
Dåligt ljud.
Nej, det som jag faktiskt blev irriterad på med det här. Det var när någon sa var Tom är lik kulan i RMM. Alltså Random Making Movies. Och då är det så här, hur i helvete går det till?
Ja, men det,
hur kan folk vara så dumma i huvudet, Tom?
Men det är för att provocera den och videon som folk frågar mig. Bara, hur blev du, Petter, ihop med Vera? Kan folk skriva till mig? Du skriver...
Va?
Det är för det är lite lustigt.
Ja, det är lite kul.
Det är lite lustigt.
Ja, lite roligt.
Jag skriver ju alltid när jag skriver till Kalle Schulman.
Säg tjena Alex.
Ja.
Mm.
Hej Alex.
Hur ofta?
Jag har försökt få tag på dig väldigt länge nu.
Mm.
Utan några svar.
Jag börjar bli trött på den här relationen vi har.
Ja, jag uppskattar inte din jargong. vår sponsor Petter i podden.
Ja, ATG Sports som man nu kan köra odds på alla typer av sporter, inte bara på trav som ni tänkte på.
Exakt.
Typiskt er. I veckan gjorde vi en väldigt rolig grej.
Ja, vi ska ju få tillsammans med er skapa våra egna odds egentligen.
Mm.
Och då frågade vi er, dels bara för att ta pulsen på våra Niners.
Ja.
Liksom vem som är mest trovärdig att till exempel tappa håret först.
Ja.
Det kan man ju försöka skapa ett odds på.
Mm.
Men vi bad er få skapa några odds.
Mm. Till att börja med så brukar ju folk prata om lågoddsare och högoddsare.
Mm.
Och det är ett väldigt vanligt missförstånd som folk har. Mm. Att folk säger att när någonting är troligt ska hända, typ att Tom kommer växa ut skägget nu till vintern, som du gör varje vinter, då säger man så här, ja det är ganska hög odds på det. Mm. Alltså att man säger att det är mycket odds, alltså att det är bra odds tänker man då. Mm. Men hög odds är det betyder att någonting är otroligt. Mm. För höga odds betyder att du får mer pengar tillbaka för att det är otroligare att det här ska ske då.
Mm. Om det är bra odds,
ja,
då är det låga.
Då är det en låg odds är det.
Mm.
Och det är lite, ja men det är lite, det känns fel i huvudet.
Ja men lite.
Mm. Och vi har fått in förslag då på vad vi skulle kunna göra odds av.
Det här är ju, vem kommer dö först? Och det, så här, dels måste man ju kunna, det måste finnas ett slutdatum.
Ja.
Så att man inte har lagt in lite pengar på något som kommer kanske ta slut om 80 år.
Ja, exakt.
Och det får inte heller liksom kunna bli korruption. Det var någon som frågade vem som skulle vinna mellan i en boxningsmatch mellan Lutz och Get-Henry till exempel. Där finns det ju risk för korruption.
Mellan dig och mig?
Ja.
Ja.
Men på annan boxning...
Eller mellan Lutz och Get-Henry.
Ja.
Mm.
Men på annan boxning så kan man ju såklart bättre på det.
Om det inte var så att jag... För jag fick en till exempel som är så här, vem tar mest i bänkpress vid nyårsskiftet?
Mm.
Och det hade kanske funkat ifall du och jag hade någonting att spela för. Så att ingen av oss ville förlora.
Ja, men jag fick in en till rolig.
Ja.
Vem kan raka av mest kroppshår?
Det är intressant. För du har väldigt mycket på huvudet. Och jag har väldigt mycket överallt annars.
Ja, så att om man skulle väga.
Mm.
Om vi rakade av allt hår.
Ja.
Inklusive dina ögonbryn.
Ja, bara där.
Ja. Vilken skål väger tyngst?
Ja, exakt.
Det här är något jag skulle vilja betta.
På riktigt?
Ja, det är kul alltså. Vem av Tom och Petter kan få längst skägg i Movember?
Ja, det skulle man kunna betta på.
Det kan man faktiskt betta på.
Ja.
Vi clean rakar oss.
Ja.
Och sen så kör vi en hel månad. Då har man ju början, slut.
Mm.
Det är ganska kul.
Och den här då? Oddsen på att ni blir Sveriges största YouTube-kanal. Det kan man göra till en odds. För det är någonting som du och jag verkligen vill.
Men vad är slutmålet där?
Att ni blir Sveriges största
prenumeranter?
Ja.
Och det kan ju ta hur lång tid som helst ju.
Ja, ett halvår.
Ett halvår.
Vi har bara 980 000 prenumeranter kvar.
Så vad är oddset på att du och jag kommer vara Sveriges största
YouTubers?
Vid nyår.
Ja, du skulle nog få tillbaka en miljon gånger pengarna.
Ja. Vem upplever The Switch först?
Oj, det vill säga att...
Pungen blir längre än snoppen. Vem har sagt att vi inte båda har upplevt det redan?
Men det här är alltså sånt som vi kommer försöka skicka in och skapa tillsammans med ATG och ta fram med dem något typ av internt odds. Men de har ju även andra odds som man kan betta på. Till exempel vem som vinner valet i USA.
Ja. Vem som vinner allsvenskan?
Vem som vinner allsvenskan?
Ja, det är faktiskt många som undrar om den här pleppgrejen.
det är inte bra.
Nej.
Men Tom.
Ja.
Men det är ju såklart 18-årsgräns på spel.
Självklart.
Och det finns en stödlinje också för er som behöver det. Och annars så vill vi bara tacka ATG för att ni är med och sponsrar den här podden.
Ja, verkligen.
Tack ATG.
Tack ATG.
Apropå saker, drag hos människor som man hatar.
Är det intervention på gång?
Nej.
Fuck.
Inte för dig. Det är mer av en självintervention. Jag har ju bott i Djursholm.
Ja.
Nu de senaste 2 veckorna.
Och här kommer Mia.
Och här kommer min mor. Hon ska berätta att jag är adopterad för mig. Live.
Ja.
Nej, men att... att... Jag är ju otroligt nostalgisk som person. och ser saker väldigt mycket i historiskt. Alltså jag är mer intresserad av historia än vad jag är av framtid.
Mm-hmm.
Är du det? Hur mycket tid och kraft lägger du kring...
Läsa historieböcker?
Ja, men typ. Alltså så här historiska händelser. Alltså nu till exempel har jag börjat med ljudböcker.
Mm.
Och då, de böckerna som jag har läst, eller... Jag läser och lyssnar.
Nej, Peter.
Okej.
Okay. Ljudböcker läser man inte.
Ja, fast du i på app.
Du lyssnar på ljudbok.
Okej, okay. Ja.
Sen har du då läst en bok, säger du.
För att det är creddigare. Jag kan inte läsa, Tom. Jag lärde mig aldrig. Och då är det ju att jag har läst Utvandrarna, eller jag har lyssnat på Utvandrarna.
Ja.
1773.
Du har läst 1773. Världens längsta bok, säger du.
Exakt.
Nej!
Ja, men jag är otroligt fixerad kring tid.
Mm.
För att jag har en väldigt speciell känsla kring tid. Vad?
Är du en tidsresare?
Nej.
Du kan inte säga det här.
Jag om fattar. Du hade fått välja mellan att åka tillbaka i tiden 100 år eller åka fram 100 år, vad hade du gjort?
Åka fram 100 år.
Skulle du det?
Mm.
Jag funderade på det länge. Eller länge, kanske 7 sekunder. Och så kom jag fram till att jag skulle absolut inte åka fram i tiden 100 år. För tänk om du åker fram i tiden och så ser du att allt är ruiner.
Mm.
Och sen så kommer du tillbaka till nutiden och så vet du att, just det, alla här kommer förmodligen dö.
Men alla här kommer ändå dö. Alltså någon gång.
Ja, men mänskligheten då?
Ja, nej, men och då hade jag ju blivit en sån här crazy guy som står på gatan. Everyone's gonna die!
Exakt.
Och då hade jag kanske kunnat hindra det.
Modern Jesus.
Mm. Nej, men jag vet inte... Det, ja. Jag vet inte om jag är fascinerad av historia.
Mm.
Men jag hade hellre velat åka tillbaks alltså 3000 år.
Mm.
För att 100 år tillbaks finns det så mycket dokumenterat.
Mm.
Att det känns som att så här, jag kan föreställa mig hur det är. Alltså det är min morfar som levde då. Han föddes 1900. Så han var 19 år gammal.
Mm.
Och det... Ja, men... Jag vet inte. Quick det math. Finns inte så mycket att hämta, tycker jag.
Mm.
Från den tiden.
Okay.
Men så att 100 år bak eller 100 år fram. Och jag 100 år fram. För det känns mycket mer intressant.
Mm.
Men från den perioden... Där det inte finns så mycket dokumenterat egentligen.
Mm.
Det hade varit intressant att se. De här Atlantis.
Exakt, dinosaurierna som fanns för 3000 år sedan.
De här försvunna civilisationerna.
Mm.
Ja, hur byggde de pyramiderna?
Det är tråkigt att du inte kommer hitta några här i Stockholm bara. Du kommer ju gå runt i en skog. Det kan du ju redan göra.
Ja, eller istiden. Vad roligt, Peter.
Så skajigt.
Åker jag skridskor flera kilometer upp i luften.
Jag åker tillbaka, för jag har alltid gillat skridskor.
Ja, det är kul.
Det här är roligt. Nej, men att att jag har varit så besatt kring att försöka att skapa olika tidslinjer för att se hur historien har utvecklat sig.
Vänta, Peter.
Vad?
Är du en tidsresare?
Nej, jag har sagt det redan.
Du får inte säga det i podden.
Nej.
Just.
Det är
så. Ja.
Och när jag gick i Djursholm, kvällspromisar.
Mm.
Så...
Det är gott
med kvällspromis. En god kvällspromis.
Med räkor och det smakar majonnäs.
Ja, visst.
Ja, nej, jag fattar.
Då gick jag en rutt.
Rutt?
Där varje... Jag gick en rutt, en kvällsrutt. Där man, när man går i sitt barndomsområde, då får upp otroligt starka minnesbilder. Mm. När jag får upp en minnesbild, då känns det som att jag faller i en cylinder av tid och känner exakt det jag kände när jag var på en viss plats.
Aha.
Gör du också det?
Ja.
Som att det, liksom, där existerar inte tiden. Du är där.
Peter.
Vad?
Vi är båda tidsresare.
Nej, vänta! Säg inte!
Säg inte det!
Säg inte det till dem!
Tidsresare.
Nej! Jag ska gå tillbaka i tiden och odla mustasch.
Men, jag känner verkligen igen mig. För att jag tänkte på... jag tänkte på det här med minnen. Och hur starkt vissa minnen är. Alltså att jag kan sätta mig in... det senaste starkaste minnet jag har är från förlossningen.
Mm-hmm.
Jag kommer ihåg nästan allting. Jag kan blunda och så kan jag känna att jag sitter i rummet precis efter att Sam har kommit ut.
Mm.
Och vi ska snart byta rum. Alltså det känns som att varje sekund är en sekund där.
Ja.
Alltså, och annars så känns det som att med minnen är liksom, det är snarare en bild eller liksom 10 sekunder av någonting.
Mm.
Men vissa minnen är så starka att det känns som att jag skulle kunna vara i det minnet i en timme. Och det är i samma slags tid som det är nu. Mm. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Och på det sättet, när man sätter sig in i det, så får man ju verkligen en känsla av att på ett sätt så är tid inte linjärt.
Mm.
Alltså att vi kan lyckas i våra huvuden liksom vara i någon slags femte dimension.
Mm.
Genom minnet och genom att liksom genom att bara föreställa sig det.
Mm. Det som jag blev så chockad över var att jag kunde uppleva, när jag gick på de här ställena, så kunde jag se mig själv där jag var, hur jag såg ut och exakt vad jag kände. Även fast de känslorna inte existerar i mig idag längre.
Mm.
Alltså exakt.
Fast de gör det.
Ja, alltså även fast de inte är närvarande i mitt liv, så kan jag uppleva exakt samma sak. Jag tänkte prata om känslor som jag kände, som jag inte känner idag, men som är lika reella då som nu när jag gick förbi de platserna.
Men det som jag sa nu med femte dimensionen.
Jag lyssnar inte.
Känner du igen dig i den känslan?
100%. Men det är det jag, precis, för att jag förstår vad du menar med att när man säger att tiden inte är linjär på det sättet. För att du kan transportera dig mellan platser med samma enkelhet som man kan transportera sig tillbaka till ett ställe där man var 7 som när man var 18.
Ja, men
så är den tiden inte...
Har du sett filmen In Time?
Ja.
Det är ju liksom... den symboliserar ju något så himla fint, att han kan gå tillbaks, eller han kan gå in i ett rum då, där hans pappa är.
Ja.
Och det är ju lite samma...
Hans döda pappa.
Ja. Och det är lite samma sak med liksom med minnet och med drömmar. Jag minns, och det var så jävla starkt när jag drömde att jag hängde med min farfar igen. Som dog när jag var 10 liksom.
Ja.
Och när jag vaknade så var jag så himla glad, för det kändes som att jag hade, alltså i hela min kropp så kändes som att jag hade fått en till dag med honom.
Ja.
Och det var bara ren lycka. Alltså det, och även fast det var en dröm, så är den drömmen och det minnet i den drömmen känns lika starkt och givande som ett faktiskt minne.
Mm.
Så hade man gjort en film så hade det varit bara en annan dörr som jag gick in i.
Ja.
Och fick ett nytt.
Ja, men för att det kanske inte hände fysiskt, men det hände för dig och gav dig samma utslag i huvudet. Som det hade gjort ifall det faktiskt hade hänt.
Mm.
Men jag tänkte börja med att gå förbi då på min promenad.
Mm.
Fafnervägen. Där jag för första gången upptäckte den sexuella revolutionen.
Von Fafnervägen.
Exakt.
Om jag får rätta dig.
Av Fafnervägen.
Av Fafnervägen.
Ja.
Kalla av Fafnervägen.
alla adresser uppkallas hela tiden efter den som bor där just då. I Djursholm. Kalla av Fafner. På Fafnervägen så upptäckte jag På Fafnervägen så upptäckte jag då den sexuella revolutionen för mig. Det tråkiga i den här historien då.
Mm.
Det är att jag inte är delaktig i det. Jag är inte delaktig i den revolutionen.
Nej, okej.
Men jag upplever den där. Och det är för att jag känner, när jag går förbi Fastnavägen, det här huset som jag ska prata om snart, så ser jag och känner mig själv när jag på min cykel kommer och svänger förbi mig själv och cyklar iväg på väg hem. Och jag känner den här känslan av att jag har upplevt någonting som har förändrat mitt liv för evigt. Jag har fått en känsla som jag nu aldrig haft tidigare, men nu kommer ha för evigt.
Mm.
Och det var 2006. Jag var 13.
Mm.
Och jag får ett sms från min dåvarande väldigt nära vän. Och han är då i högstadiet. Han är en bra kille.
Mm.
Men han är på väg uppåt i hierarkin. Och jag är kvar där nere.
Är han några år äldre än dig?
Nej, han är samma.
Mm.
Han är ju... Vi är ett gäng och han är den som är på väg upp och är lite accepterad av snygga tjejer, lite så här. Och han, för att han ska röra sig uppåt, så måste han kapa sig fri från chipstuttegänget, så att säga. Får jag ett sms av honom då när han säger, jag har fest, vill du komma hit? Och jag säger så här, oj jävlar, ja, det kan jag absolut göra. Mm. Så här, vad spännande. Så jag cyklar då till hans hus på Fafnevägen. Och när jag kommer dit så är han där med två populära killar. Och de är stenfulla. Och det är första gången som jag upplever jämnåriga människor stenfulla.
Det var bara tre pers där?
Det var tre pers där. Det var kalas. Men de...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi har i veckan ett samarbete tillsammans med Sveriges
stolthet.
Stolthet, IKEA.
Och det var så de kände, vi är Sveriges stolthet, låt oss jobba med Sveriges stolthet.
Ja.
Tom och Piffer.
Yes. Nu är det så här, va, att vi är ju redo för sommaren och jag har varit redo för sommaren sedan förra sommaren.
Ja, i flera år.
Ja, i flera år har vi väntat på sommaren.
Ja.
Och nu är den snart här. Och det finns mycket man vill göra på sommaren. Man vill ha lite semester, man vill ha lite, man vill slappa, man vill liksom ha ett nice ställe att hänga på.
Mm.
Var hänger man bäst? Jo, på min balkong.
Så är det.
För att nu när jag håller på att bygga om, så har jag ju då naturligtvis efter att ha negligerat. Jag ska lägga ny trall från IKEA.
Yeah.
Jag behöver nya möbler från IKEA.
Yeah.
Allt sånt kan man köpa på IKEA. Det är IKEA man ska gå till om man vill fira sin sommar med stil och finess och lyx och flärd. Fast inte till en hög kostnad, Tom. Jag ser att du rynkade på näsan.
Ja, men exakt. För att man vill ju ha allt det där. Men man vill ju också kunna äta pad thai.
Självklart. Ja,
och då är det IKEA som enablaren.
Ja.
Till att kunna ha båda.
Mm. allt ni egentligen behöver till sommaren när det kommer till sådana saker. Gå in på ikea.se/sommar.
Tack Ikea.
Tack Ikea och bra Ikea. Jag minns hur det var att se människor som är som jag i princip. Förutom att de är större, coolare. Men att de är, jag känner dem så pass bra. Så att när jag ser dem så är det jag. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Och när de ålar sig runt på golvet och skrattar och trycker in snus i munnen och liksom luktar sprit.
Mm.
Så är det är liksom första steget för mig att förstå att okej, det är här som jag är på väg in i nu. Och den här kompisen till mig berättar då att de har haft tre tjejer som har varit där men som har åkt hem. Mm. Klockan är väl kanske 12 på kvällen. Och han ganska övertygande och stolt berättar om hur han har pullat en av de tjejerna. Alltså att han hade hånglat och fått stoppa in handen i en av de tjejerna.
Nej, åh.
Ja.
Nej men åh, vilken ångest jag får nu.
Ja. Det här är...
Nej.
Vad tänker du på?
Nej men jag bara får ångest av att de är 13. Och att det där händer alla.
Nästan alla.
Nej men usch, förlåt.
För att det är någonting som är så jävla förlamande för en ung kille. När, för att för som på gränsen, när man är mellan liksom ett riktigt barn.
Mm.
Och den perioden mellan att man är ett barn och att man är en vuxen. Så finns det som en mellanspelsperiod när man upptäcker sakerna som det innebär att vara vuxen.
Mm.
Så att du upptäcker sakerna först och sen så strävar du efter dem och sen så uppnår du dem och då blir du vuxen. Och i den första perioden av att upptäcka, då, det är till exempel en sån sak. Till exempel som är att du kommer någon gång ha dina...
Nej, Peter!
Ja, men det, jag vet att det är,
ja, men det är så otäckt när du
det
säger
är otäckt. Det är ju otäckt.
Jag hatar det ordet också.
Pulla.
Nej men
ja, nej, men det är det. Vad ska man säga då?
Ja men fingrar eller så här, men det är...
Ja men det är otäckt för att det är någonting som är så jävla sjukt. Jag minns hur skakad jag blev av den att nyktert processa att det är en grej som folk
nu har folk
gör.
Tagit det steget.
Ja, exakt. Och jag är folk i den här åldern. Så att jag är delaktig i den kulturen just nu. Av att folk. När man är en sån där ung kille, då är en tjej manifestationen av alla tjejer. Alla dömande tjejer blir i varje tjej. Så att man vill ha bekräftelse av alla. Och att få vara med en tjej är ju lika mycket som att få vara med alla tjejer. För att du blir accepterad av kvinnosläktet.
Det är en sån otäck period. Alltså jag... Dels är det en otäck period för alla, men det känns som att det är speciellt en otäck period för tjejer. Just för att unga pojkar är precis så som du säger. Alltså de ser att alla tjejer är en tjej.
Mm.
Alltså de kan inte förstå individen, de förstår, alltså så här, det är en sån otäck, det är sånt otäckt sätt att se på de här jätteunga tjejerna.
Mm.
De är ju själva, pojkarna är såklart också jätteunga.
Mm.
Men det känns som att det är... jag fasar inför den här perioden.
Mm,
jag vill
det.
Inte att någon människa någonsin ska vara i den här perioden.
Mm. Men, och det är den som också...
Men den här perioden som du pratar
den
om...
Det är ju en granat som slår ner hos barn.
Ja, och det är så obehagligt för att du pratar om att man går från barn till vuxen och att det är en period mellan det.
Mm.
Det känns som att den perioden går att kategorisera ytterligare i att å ena sidan så är det verkligen barn alltså som börjar testa grejer. Och sen så den här jakten på att bli vuxen.
Mm.
Fan vad den har förlängts till att folk blev ju vuxna för att de åkte in i krig när de var 18.
Mm.
Eller de var tvungna att ta mogna beslut för att
de överleva. De skulle ta hand om gården.
Ja, men saker och ting var tvungna. Alltså, det fanns en verklighet.
Mm.
Du måste göra de här grejerna.
Mm.
Nu är det ju den enda verkligheten är att du ska hitta dig själv.
Mm.
Här i alla fall. Och därför är den jakten på att bli vuxen är... Ja, men den kan sträcka sig så långt som 35-åringar.
Exakt. Men det finns 35-åringar i Paradise Hotel.
Och det är obehagligt att den kan gå från 12 år till 35. När den egentligen bör gå från kanske 15 till 17.
Mm.
Det borde vara en kort, intensiv period.
Där, och under den perioden så försöker man bara hitta vad är de sakerna jag måste göra för att bli, eller som jag ska, måste sikta på för att kunna bli en bra vuxen.
Ja, för på samma
och sen utför du de sakerna.
Mm, för på samma sätt som den här kompisen då upptäckte, utforskade och hade då gjort det här med en person för första gången.
Mm.
Så känns det ju som att alla de som man säger Paradise Hotel också testar och letar fortfarande.
Mm.
Jag testar att ha sex med alla tjejer på hotellet.
Och se vad som händer. Precis. Exakt.
Och det är fasansfullt.
Ja. Och det, jag minns, alltså jag tyckte inte att det här var en trivsam period.
Nej.
När jag upptäckte det här. För att jag ville också vara ung evigt. För jag var så lycklig som barn.
Mm.
Och jag tänkte verkligen så att när vi nu går in i det här steget. Att förut så var det högsta steget, det var ju att pussa en tjej.
Mm.
Och nu är det steget mycket längre ifrån. Så att nu måste du växa för att få ta det steget. Du måste bli full, du måste vara populär. Du måste bli snyggare. Eller?
Jag kommer också ihåg den här perioden som mycket illamående.
Mm.
Alltså man var så nervös... Det var ofta, det kändes som att man hade en klump i magen och det sög till som om man skulle bli påkörd av en buss.
Ja, men en av de mest traumatiska upplevelserna som har hänt mig tror jag,
mm.
det är att jag sitter på en mattelektion på Viktor Ibergs samskola, åttan kanske. Jag sitter längst bak av någon anledning och hela bakre raden blir utkörda för att det snackas för mycket under den här mattelektionen då.
Mm.
Alla går ut. Den tuffaste tjejen på skolan. Jag använder såna barnsliga ord, men ja, tuffaste tjejen i skolan. Hon börjar snacka bara så fort vi kommer ut, så säger hon: "Det här är bullshit och han är en jävla gubbhora", och hon är liksom allmänt kaxig.
Mm.
Och alla sitter och så här, små skrattar lite, och jag tillhör inte den här gruppen.
Mm.
Och då säger han så här, att han vågar, ja, så här, att han vågar köra ut mig. Att han vågar köra ut mig. Och jag säger då lite under andetaget bara: mm. "Du kanske skulle prova att hålla käften någon gång." Varpå hon tittar på mig, går fram till mig och ställer sig 3 centimeter från mitt ansikte. Och jag sitter ner och hon står upp. Och så säger hon: "Var i helvete fick du luft ifrån?" Och jag frös. Totalt. Och det är så tyst som det är nu. Och det är det i kanske 5 sekunder.
Ja,
tills hon ställer sig upp. Och där var jag liksom i den åldern.
Och där var det ju... Det var ju ett lejon som stod och sniffade på dig.
Ja.
För att se om du var död eller inte.
Och det var så gott som.
Och du var så gott som död.
Och jag var ett rådjur som låtsas vara död.
Det var en kopparorm som var helt still på vägen. Ja, shit. Jag minns första gången jag skulle krama. För att man blev ihop genom att fråga chans.
Mm.
Så jag hade blivit ihop med en tjej. Som jag aldrig hade vågat fråga chans på. Om det inte vore för att min kompis pratade i telefon med hennes kompis.
Mm.
Och frågade mig om jag ville bli ihop med henne.
Mm.
Och så frågade han chans och sen så blev det så.
Mm-hmm.
Så vi blev ihop.
Aha.
Av att det var 2 andra som frågade om vi ville vara ihop med varandra.
God. En fin tradentkedja på något
sätt. Och att jag minns första gången som jag kramade henne i skolan.
Mm.
Alltså, för jag tänkte så här, bara, nu är vi ihop utan att vi ens egentligen har pratat om det.
Ja.
Och då, det här är ju min tjej.
Mm.
Så att när hon kom till skolan så jag bara hade bestämt mig för att så här, ja, men jag, nu när hon kommer så kramar jag henne och frågar hur hon mår.
Mm.
Och att jag liksom samlade upp mod.
Mm.
Och det var så dålig kram. För att man alla höll i sina så här mappar och grejer.
Ja.
Och jag kom och bara så här, från ingenstans kom jag som en liksom virvelvind.
Ja.
Kramade henne förmodligen alldeles förlöst och konstigt. Och hon höll i sina mappar.
Ja.
Hon kramade inte tillbaka. Hej! Och sen gick jag. Och det var liksom, det var, man var så osäker.
Mm.
Och jag tror, alltså, det var samma sak där. Man var fortfarande verkligen kvar i barnet. Att så här, vad kul att spela fotboll och kasta snöbollar.
Ja.
Men, ja.
Jo, men för att och det är någonting som den som liksom post-explosionen av att upptäcka att från den där kramen nu börjar folk komma in i varandras kroppar är absolut chockartad.
Ja, men det är utomjordiskt ju.
Ja, och bara en sån sak som alltså nu i Paradise Hotel, vi återkommer ofta till det, men där är ju det är ju oralsexljud man får höra. Alltså det är ju så intimt och det är så konstigt för mig tanken på att det minnet jag har när jag upptäcker det här det är så kopplat till en plats och till människor jag känner i min ålder. Men för de människorna som, eller de 13-14-åringarna, 12 kanske till och med, som lär sig det där nu, så kommer den platsen, tiden och känslan vara kopplad till 10-15 år äldre personer som går lös på en penis i tv. Eller en schniper.
Ja.
Som man säger på isländska.
Schniper.
Schniper. Ja, men det är märkligt.
Ja, det är väldigt, ja, det...
Jag går vidare.
Mm.
Jag går förbi Modgundvägen. Av Modgundvägen då kanske.
Ja, Noppe av Modgundvägen.
Exakt. Och det är en riktig hemmafest. Det här är ett år senare.
Mm.
Jag har levt med den här vetskapen i ett år.
Mm.
Jag är fortfarande sen. Jag är fortfarande kört. Jag är fortfarande chipstuttar.
Mm.
Och det jag ser när jag går förbi Modgundvägen, det är hur jag står på övervåningen och har dragit upp tröjan i spegeln och står och hoppar. Jättekonstigt. Men det som har hänt då, det är att det har varit en hemmafest. Vi har för en gång skulle det här opopulära gänget som vi är i fått tag på tjejer från en annan skola. Vi är som fulltaliga. Och nu finns det på något sätt, allting är inte bara en envägskommunikation mellan killar där vi pratar om tjejer, utan tjejer, vi får träffa tjejer som pratar om tjejer med tjejer framför oss och till oss. Så att vi får en större förståelse. Och jag menar, jag har ju pratat med tjejerna i 15 innan dess. Men det har ju varit nära vänner från barndomen, eller det här var ju liksom nya tjejer. Jag är väl 14, inte 15. Skitsamma. Och det som händer är att jag får hångla för första gången. Jag är inne i en karaktär, minns jag. Som är att jag spelar Allan. Alltså jag försöker vara rolig. Jag försöker vara lite knäpp. Vi har alla liksom, innan det här har alla pratat på MSN. Och pratat om så här, vem kan fixa alkohol? Och det är alltid någon som är jävligt nära på att kunna fixa alkohol men misslyckas. Men vi har inget. Men det gör ingenting, för att vi är ju fulla av kicken. Bara av att träffa motparten då. Och någon gång under så ser jag att två tjejer ligger under ett bord och snackar. Varpå jag kryper in under det här bordet. Och där inne så frågar de, ska inte vi alla tre strula med varandra? Varpå vi gör det. Jag känner den här sträva tungan för första gången. Och jag är så inne i en karaktär.
Sträva
kattungan.
Liguana tungan.
Och jag är så uppe i den här kicken. Jag har en sån stark liksom,
starkt stånd
som trycker ner.
Du börjar levitera.
Exakt. Jag blir så exalterad av det här. Jag ser att jag måste gå därifrån. Så jag går längst upp och ligger i den soffan som är där uppe. Så länge att alla människor börjar gå hem. Alltså vi snackar en timme.
Du var klar.
Jag var klar. Jag känner mig klar.
Du vill inte sabba liksom det här som var.
Nej. Och sen så när det är alla gått hem och även världen har gått och lagt sig för jag ska sova där. Då går jag upp och så ställer jag mig fram spegeln och tittar på mig själv och så ser jag så här, du är nu
en kille på väg. Som har strulat.
En kille som har strulat. Du är nu en sexuell varelse för någon annan. Du har alltid känt sexuella känslor, men för en annan person så har du nu blivit accepterad som en sexuell varelse. Och det ger mig en sån kick att jag då tar av mig tröjan och ser hur tjock jag är. Och när jag ser att jag är fet och börjar hoppa så tappar jag allt. För då tänker jag, just det, de har inte sett det här. Så då jag märker att det är som att jag kan höra ljudet av mina fötter mot stengolv på en toalett. När jag upptäcker att det var min karaktär de hånglade med. Men under kläderna är jag en liten chipstuttepojke.
Du var tvungen att liksom förklara varför,
ja,
varför någon hade accepterat dig.
Genom att
tänka att din karaktär och fan vad ledsen jag blir att det var så för dig.
Hur var det för dig?
Första gången jag hångla var, vi var 4 stycken som kollade på film.
Ja.
Vi låg innerst och hon vände sig mot mig och då vi låg och mös och sen så började vi hångla lite grann. Men jag minns hur illa jag mådde av nervositet. För att jag gjorde fel. Alltså det var tänderna möttes, det var ingen nice. Alltså det var, jag önskar att jag hade fått träna på det innan. Innan man skulle göra med en riktig person.
Ja.
Så att det skulle liksom bli en härlig upplevelse. Jag minns att jag bara så här, jag var inte taggad på att göra om det där. Inte att jag inte förtjänade det eller inte att jag var tvungen att förklara varför det hade skett. Det var mer bara liksom bara en rädsla snarare.
Men det å andra sidan så här, delvis jag tycker att det är en tragisk scen på något sätt. Men den är också lite bra för mig.
Men det känns som att nog många kan känna igen sig och att alltså det är ju viktigt kanske att du har gått igenom det där och kommit ut på andra sidan av att du gillar dig själv. Men det känns som att det är många som fortfarande så fort det går bra eller så fort någonting nice händer måste ta ner en själv på jorden genom att liksom så här sänka liksom det mest personliga måste de sänka sig själva. Alltså, och att det är satt i system i tankarna. Att så här, så fort någon blir intresserad bara, det är för att det här ingen kan älska dig din dumma. Alltså att, för man är så man kan vara så elak mot sig själv.
Ja, och jag tror att det var ju liksom en sån sak som att jag känner ju inte den saken idag.
Nej.
Men jag är ganska glad att jag kände det då. För att det jag gjorde på något sätt att det fanns någonting mörkt i hela jakten. För den hade alltid varit för mig skrämmande på så sätt att det var som att jag inte känner att jag är redo för att bli en sexuell person. Eller för att gå in i de typer av relationer. Men där kände jag så här, åh jävlar, det är till och med så att du kan fulspela dig in dit. Och även fast jag inte tycker att jag fulspelade mig, så är det ändå att jag får känslan av att
du kan manipulera.
Jag kan manipulera folk att göra såna här saker.
Det är liksom skådespeleriet.
Ja, men, och,
jag vill liksom trösta på något sätt. Eller fast, säga någonting. Men,
det som jag vill säga egentligen. Det är ju, för det första så tycker jag att det är så intressant med det här med att hur man kan komma tillbaka i tid och känna de känslorna man känner.
Mm.
Som att det, man är i dem, fast jag inte alls känner dem idag.
Mm.
Alltså, praktiskt sett så ser jag inte mig själv som en främling för de här interaktionerna längre som man har mellan män och kvinnor.
Mm.
Men jag kan känna dem så färskt som de är idag.
Mm.
Och att det är någonting som är så jävla mörkt med att upptäcka att man blir äldre också på det sättet.
Det är en sån avgörande period och man har så lite verktyg.
Ja.
För att alla lever ju sen som vuxna och försöker hantera det som hände när man var barn.
Mm.
Och hade man kunnat få liksom göra om saker med fast man hade varit med om allt som man varit med om nu så hade man kanske inte behövt liksom hantera barndomen på samma sätt.
Mm.
Alltså vi plockar ju upp skador och försöker sen liksom göra rent de såren under alla år sen.
Mm.
Och det är något så jävla... Det är något så mörkt, för det som du säger liksom är den självkänslan att du inte förtjänade, att du var tvungen, att du påminner dig själv om att du med din kropp.
Mm. Men det som var så konstigt var att jag gillade ju verkligen mig själv. Alltså jag älskade ju mig själv.
Mm.
Men jag gillade inte, jag tror att det som gjorde det var inte att jag inte tyckte att jag inte förtjänade det riktigt eller att jag inte...
Men gillade alltså du dig själv som barn? Alltså i den perioden, i den liksom, i den... I det rummet som barn gillar dig, men i rummet som person som ska bli en sexuell varelse, passade du inte in?
Precis så är det. Alltså, hela den grejen var att jag var så rädd för att gå in i det här rummet. Mm. Att jag ville trycka tillbaka mig till
Peter Pan.
Mm. Jag ville inte bli Kapten Krok. Jag ville inte bli gammal.
Mm.
Jag ville inte känna liksom att jag har en krokodil som är döden som hänger efter mig.
Mm.
Att jag måste bli ta ansvar, eller att jag måste, jag vill liksom leva kvar i den tiden.
Mm.
Och det är, jag tror att det mycket är det som gör att jag är så jävla historiskt besatt av en tid där jag inte behövde ta ansvar.
Ja, intressant.
Och det är det som du pratade med om i början som jag tyckte var intressant, att du var inne på det här med att hur mycket saker man oftast, det som man stör sig på mest hos andra är oftast det som man stör sig mest på hos sig själv.
Mm.
Till exempel så hatar jag hatar inte dem, men jag hatar när människor tycker synd om sig själv. Mm. Som jag gjorde när jag stod framför den där spegeln.
Mm.
Jag hatar när människor inte vågar göra saker. Precis som jag kände jag kände mig handikappad inför uppgiften av att bli en sexuell person när jag var på den här festen och såg de här tre fulla kompisarna som luktade snös och pratade om pulla folk liksom. Alltså jag gillade inte de sakerna där, och det handlade så jävla mycket om att jag var rädd att ta ansvar över att bli vuxen.
Det känns ju som att man var rädd för personlig utveckling också. Alltså man var rädd att bli någon annan.
Mm.
För så fort man var så liksom oskyldig i att vara ett barn.
Mm.
Och man i den kroppen att vara ett barn så fick man liksom göra så mycket roliga saker bara.
Ja.
Och komma undan med det.
Mm.
Så dels att man fick ansvar, men också så här, vem... För man såg att andra människor blev andra personer.
Mm.
Alltså gick från att vara kanske en härlig kompis till att bli en osoft snubbe mot tjejer kanske.
Mm.
Eller mot få attityd mot lärare. Eller bli, alltså så här.
Precis.
Och att man var rädd för vem man skulle bli.
Mm.
Det var därför jag sa att jag mådde illa inför många saker.
Mm.
För det kändes som att det var direkt farligt. Och det var så... Och det var så himla stora förändringar.
Mm.
Alltså alla de här första gången grejerna är ju det sätter såna jävla spår.
Därför att de är så jävla revolutionerande för ens psyke när man helt plötsligt, för att ett barn är fullt av potential. Den kan ju bli precis vad som helst.
Mm.
Utveckla alla typer av egenskaper. Och ju äldre du blir, desto mer ramar sätter du på dig själv. Vad du kan och vad du inte kan. Och vad du kan bli. Därför att liksom, tiden ligger på dig.
Mm.
Och du blir sämre och sämre på att utveckla dig själv på olika sätt. I din kropp och i ditt psyke, dina egenskaper och dina sådär. Och att i en tid som du pratade om i början, där vi inte behöver växa upp.
Mm.
Så idoliserar vi så jävla mycket människor som är som barn. Det är därför vi är så otroligt fascinerade av reality. Eller av kändisar. Eller av bråk på sociala medier.
Mm.
Därför att det är saker som slungar oss tillbaka till en tid där vi kände att vi förstod mer.
Men är det därför man också gillar och idealiserar, alltså, skådespelare som får fortsätta leka?
Ja.
Artister som också bara får leva ut.
Mm.
Folks fotbollsspelare som... Min idealisering kring fotbollsspelare är ju så tydligt från min barndom.
Mm.
Drömmen om att bli proffs.
Mm.
Och alla som är proffs är ju sann mot drömmen från när de var barn.
Mm.
Så det är också så tydligt att det är barnet i dem.
Mm.
Men de har växt upp till att bli atleter som kan göra på riktigt.
Mm.
Alltså att vara sann mot det här barnet.
Ja, och jag var väldigt störd av det här när jag gick runt.
Mm.
Fram tills att jag kommer hem och ältar det här. Så varför är jag så jävla... Varför strävar jag så jävla mycket efter att bli barn och känna de här barnkänslorna igen?
Mm.
Och det är förmodligen ytterligare för en sak som du var inne på i början. För att jag försökt strukturera tiden, alltså som en jävla gud. Du har... Att jag försökt strukturera tiden på en vågrätt linje.
Mm.
Där jag försöker strukturera in i årtal och vad som händer i historien fram tills någon typ av där jag är i mitten.
Mm.
Och sen så kan jag försöka räkna ut ungefär när jag, hur mycket tid jag har kvar, när jag måste skaffa barn.
Mm.
Så här, ja, men 5 år framåt så prickar jag in där. Där måste jag kanske skaffa barn. Där måste jag ha den här. Här måste jag känna så här mycket om jag vill kunna ta det här lånet fram tills jag är 90 och coolar, eller 75 om jag följer Egnefors-genen. Och att den tanken på att jag strukturerar fram allting som en resa har gjort mig handikappad inför känslan av att jag faktiskt på riktigt kan färdas i tid och ta egna beslut. Och det märkte jag av att jag, och nu ska jag göra det en tjänst genom att inte läsa det här, utan låta en filosof som heter Alan Watts prata om det här. Så det här ska du lyssna på.
The existence, the physical universe, is basically playful. There is no necessity for it whatsoever. It isn't going anywhere. That is to say, it doesn't have some destination that it ought to arrive at. But that it is best understood by analogy with music. Because music, as an art form, is essentially playful. We say you play the piano. You don't work the piano. Why? Music differs from, say, travel. When you travel, you are trying to get somewhere. One doesn't make the end of a composition the point of the composition. If that were so, the best conductors would be those who played fastest. And there would be composers who wrote only finales. People go to a concert just to hear one crashing chord, because that's the end. Same way in dancing. You don't aim at a particular spot in the room. That's where you should arrive. The whole point of the dancing is the dance. Now, but we don't see that as something brought by our education into our everyday conduct. We've got a system of schooling which gives a completely different impression. It's all graded.
And what we do is we put the child into the corridor of this grade system with a kind of, come on, kitty, kitty, kitty. And yeah, you go to kindergarten, you know. And that's a great thing, because when you finish that, you'll get into first grade. And then, come on, first grade leads to second grade, and so on. And then you get out of grade school, and you've got high school, and it's revving up. The thing is coming. Then you're going to go to college. And by Jove, then you get into graduate school. And when you're through with graduate school, you go out to join the world. And then you get into some racket where you're selling insurance. And they've got that quota to make. And you're going to make that. And all the time, the thing is coming. It's coming. It's coming. That great thing, the success you're working for. Then when you wake up one day about 40 years old, you say, my God, I've arrived. I'm there. And you don't feel very different from what you always felt. By expectation. Look at the people who live to retire and put those savings away. And then when they're 65, they don't have any energy left. They're more or less impotent. And they go and rot in an old people's, senior citizens' community. Because we've simply cheated ourselves the whole way down the line. We thought of life by analogy with a journey, with a pilgrimage, which had a serious purpose at the end. And the thing was to get to that end, success or whatever it is, or maybe heaven after you're dead. But we missed the point the whole way along. It was a musical thing, and you were supposed to sing or to dance while the music was being played.
Det förklarar kanske lite, alltså, varför vi ens orkar leva, liksom. För att det är ju det mest tragiska som finns, vetskapen att alla kommer dö.
Mm.
Alla i din närhet, alla som du har älskat, du kommer dö. Alltså...
Mm.
Och bara den vetskapen i sig
borde
få ner dig att du blir så låg att du inte är kapabel att göra någonting.
Mm.
Men att vi ändå pallar leva.
Ja.
Alltså att vi ändå skrattar, älskar och alltså njuter.
Mm.
Alltså att vi ändå... Att vi kan bortse 100% från den grejen.
Från att vårt liv är en absolut tragedi som kommer sluta.
Det måste väl ändå vara något slags bevis på att på det han säger, att det är inte början, mitten, slut.
Och att väldigt stor del av den ångest vi får, får vi av saker för att vi ser den i tid, på en tidslinje.
Mm.
Att vi ser hur vi var under en period. Och vi ser alla potentiella faror i framtiden på en tidslinje som egentligen inte existerar.
Som egentligen inte är linjär.
Nej.
Det bara är.
Mm.
Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Ha en underbar vecka.
Jag har det. Hej då!
Hej då!
Hej! Just as bad, making you see stars under the ceiling. I close my eyes, still seeing lights. About you. There's something about you.
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.